CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Från Di Digital.
Det här är
Digitalpodden.
Voi krigar vidare på elskotermarknaden.
Värderingen slår alla rekord.
Klarna storsatsar i USA.
Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök.
Vår lista med techmiljardären, den blir allt längre och längre.
Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
Techbolag varslar personal och tongivande investerare varnar för fallande värderingar för onoterat.
Det senaste exemplet på en nätbutik i kris är miljardvärderade Naked, där nya vdn hoppar av efter en månad och ordföranden talar ut om skenande förluster. Logistikproblem, det är inget man vill tampas med när man jobbar med fast fashion.
Och det är fräcka tag på elskotermarknaden när norska Ride först får nej men sedan lanserar i Stockholm i alla fall. Konkurrenterna rasar över det här men polisen rycker på axlarna.
Elskoterkaoset fortsätter alltså.
Just så, jag heter Henrik Ek, med mig i studion har jag Jonas Lejonhuvud. Vi är reportrar på D-Digital och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Vi börjar dagens podd med att hälsa kollega Johannes Karlsson välkommen till studion. Hur mår du, Johannes?
Tack, jag mår alldeles utmärkt själv då.
Jo tack, helt okej. Vi har ju skrivit en grej i veckan. Till att börja med har vi skrivit under en lång period om ett gäng varsel i techsektorn. Och den här veckan då följde vi upp med en story om med personer som kan branschen. De får spekulera lite grann, gissa hur det kommer gå framöver. Och men de gav väl inte sken av att det är en tillfällighet att det har gått lite knackigt för vissa techbolag, eller hur?
Nej, den samlade bilden var väl att fler varsel förmodligen är att vänta. I alla fall om man ska tro dem som vi pratar.
Ja, exakt. Och om vi ska ta bakgrunden då lite grann. Varför gjorde vi den här rundringningen och vad har initierat det här helt enkelt?
Ja, men vi har väl sett egentligen sen kanske efter årsskiftet att det har skett ett gäng lite större varsel eller neddragningar inom techsektorn som vi bevakar. Och det har ju varit lite olika karaktär på bolagen såklart. Vi har ju dels börsnoterade så att säga, streaming-innehållsbolag som Storytel och Readly som har gått knackigt på börsen under en period och har haft lite problem med både tillväxt och nå sina lönsamhetsmål i skenet av att de har haft coronadopade siffror att jämföra sig med. Så bägge de bolagen har gjort stora neddragningar här senaste månaden, men även då inom andra så att säga, sektorer inom techsektorn som i betalsektorn med Trustly som gjorde en stor neddragning. Så att med det som utgångspunkt har vi väl liksom försökt förstå varför det här sker, om man kan hitta några röda trådar i de här liksom beskeden som kommer från bolagen just nu. Mm.
Vi har ju också sett då sammanslagningen mellan Mathem och Mat.se som resulterade i att mängder av personer fick gå från Mat.se då. Det är en lite annan fråga, det är en konsolidering mer, men ändå, den sker väl av en anledning.
Ja, men precis.
Så det som har hänt då är att vi har pratat med lite experter, Magnus Wiberg till exempel då på eEquity, Per-Jörgen Persson på Northzone, Mattias Holmström på Altor och Johan Brenner på Creandum. Och de här personerna är ju tillfrågade av en anledning. De investerar i lite olika storlek på bolag och i lite olika skeden. Men det är tydliga, den sammanhängande bilden är ju då att de här personerna tror ju att bolag som är lite större, fortfarande liksom tillväxtbolag, men förmodligen de som är närmast en notering, som har kommit lite längre, som kan jämföra sig med, det finns ett börsbolag att jämföra sig med, de kanske inte längre vill till börsen, det ser lite knackigt ut på börsen just nu, då kommer de istället behöva ta in kapital, för de är fortfarande inte lönsamma. Och då måste de gå ut och leta, och där kommer det bli lite svårt. Kan man säga att det var ungefär så, vi tolkade deras svar?
Ja, men precis. De flesta är väl överens om att det fortfarande finns ganska mycket kapital i omlopp till liksom mindre startups, eller startup i lite tidigare skede, det man liksom kallar för lite mer venture, alltså lite större risktagande, medan det är de här lite mer mogna bolagen som du beskriver här som förmodligen kommer drabbas hårdast av att liksom en viss typ av pengar kanske flyttar från den onoterade miljön in i den noterade miljön eller till lite mer trygga hamnar, helt enkelt.
Ja. Vad händer då med de här bolagen? Varför? Och vi pratar ju om varsel. De vill ju med andra ord då spara.
Ja, men precis. Det är väl så att liksom på en kapitalmarknad nu där mycket pengar söker sig till tryggare investeringar från institutioner och andra lite mer traditionella investerare. Det företagen måste göra då är ju antingen att liksom hitta pengar på andra sätt, genom till exempel lån. Men det är inte alltid det enklaste om man är ett olönsamt bolag. Då får du inte låna till särskilt bra villkor. Då måste du redan ha en lönsamhet och en bevisad affärsmodell. Och det andra alternativet då är ju att liksom genomföra besparingar, omstruktureringar, effektiviseringar. Alla de här fina modeorden som konsulter brukar använda. Liksom. Men det betyder ju egentligen att man försöker spara in pengar och liksom på något sätt kunna visa för investerare att här, genom att göra det här så kan vi visa upp en marginal som är åtminstone okej i relation till att man tidigare kanske har satsat på att bränna så mycket kapital som möjligt för att vinna marknadsandelar till exempel på en växande marknad.
Mm. Och som situationen har varit, det är en ny situation för många av de här bolagen, för det har ju varit lätt för dem att få pengar. De har liksom inte behövt, och de kommer ju också från kanske en A-runda eller något sånt där de har liksom, ja, har man haft en bra idé så har det räckt.
Ja, men precis. Och som du är inne på så har ju liksom marknadsklimatet också inneburit att värderingarna har varit ganska höga. Så vi går ju från en tid där det har premierats att ha en stark tillväxt. Det är egentligen bara det som investerare har tittat mot. Man har liksom, om man tittar på värderingar på börsen under 2021 och 2020 för snabbväxande teknikbolag så har ju det mesta av den varit inbakad för vad som ska hända i framtiden. Mm. Inte hur siffrorna ser ut idag. Och nu då när så att säga investerarnas syn på den här marknaden förändras egentligen från en natt till en annan, eller i alla fall under en ganska snabb period, då måste ju såklart bolagen agera, och risken är ju då om man ska ta in mer pengar att man får se de här höga värderingarna falla, att man inte kan försvara dem som de höga värderingar som man har haft helt enkelt.
Och som entreprenör behöver gå ut och tygga pengar till en lägre värdering, det är ju ingen kul för egot.
Nej, precis. Det kan ju inte kännas bra. Och Johan Brenner då på Creandum, en av investerarna vi pratade om, han beskrev ju liksom 2021 som att det rådde någon sorts halleluja stämning på marknaden. Alltså, det fanns inga orosmoln överhuvudtaget, trots att vi liksom har haft en väldigt omfattande pandemi som har påverkat stora delar av samhället, så har ju teknikbolag varit en klar vinnare på den. Men nu är det ju helt andra saker som påverkar världsekonomin i liksom kriget i Ukraina och den skenande inflationen. Ja, investerarnas liksom syn på marknaden har ju förändrats. Mm. Det är väl liksom, det är väl så man kan beskriva situationen i korthet.
Mm. Jag tyckte det var intressant det Per-Jörgen Persson sa också, att det finns ju, vi pratade om det som att det finns en risk för varsel. Han tog ju ändå en vinkel på det som var liksom att det är en bra chans för vissa att kanske göra sig av med lite folk, dra åt svångremmen. Låt aldrig en kris gå till spillo, var ju hans budskap lite grann då till vissa bolag. I det här skedet som marknaden ser ut nu så kanske det finns ett visst överseende med att det går lite sämre. Och inget bolag kommer ju ha en smärtfri spikrak resa uppåt. Någon gång hamnar du liksom i en dipp och måste kunna hantera det. Och då är det här ett bra läge. Kanske lite cyniskt, vad vet jag, liksom. Det handlar om folks jobb. Men det handlar också om bolagens överlevnad, möjligtvis.
Ja, men det låter ju rimligt. Och sen ska man ju faktiskt komma ihåg att i grunden så råder det ju fortsatt en ganska stor brist på till exempel utvecklare och annan typ av kompetens inom den här typen av liksom digital marknadsföring och så vidare. Så, så här, det är klart att det är jättetråkigt för de som får gå från de här bolagen, men rimligtvis på den andra änden, så att säga, om man ska blicka lite framåt, så kan det innebära att den kompetensen rör sig till andra företag som redan finns idag, eller till exempel att de startar helt egna företag. Så det här ekosystemet man brukar prata om, det är ju inte rubbat, är inte min bild, och det var inte investerarnas bild heller.
Exakt.
Men ja, så kan man väl beskriva det.
Verkligen. Vilket ju för oss in lite grann på det här med sektorer. Vilka sektorer är de mest sårbara? Om vi tror att vi ska gå starkt och kommer ta över lite av de här människorna, vilka är det som kommer få det svårast?
Jo, men det är väl, eller den bild som investerarna gav var väl att till exempel e-handeln är en sån risksektor just nu. Det är ju en bransch som har haft väldigt fina tillväxttal nu under pandemin, och nu går de upp mot tuffa jämförelsetal och kommer få det väldigt, väldigt, väldigt svårt att liksom upprepa dem. Och samtidigt är det ju en bransch då som generellt, ska man säga, det är klart det finns undantag, men generellt är den ju präglad av ganska låga marginaler, särskilt då om man liksom inte säljer egna produkter. Och liksom låga bruttomarginaler i kombination med liksom tuffa tillväxttal tror de här investerarna gör att liksom e-handeln kan drabbas ganska hårt.
Mm. Man tänker då att det kommer också drabba bolag som är liksom runt e-handeln. Liksom, vad händer med last mile-bolagen då som jobbar ju åt e-handeln i princip? Och så där. Hårdvara nämndes också.
Ja, men precis. Det är också en sån där kapitalintensiv bransch där det liksom behövs ganska mycket startkapital, för du producerar ju faktiskt fysiska produkter till skillnad mot alla de här mjukvarubolagen som vi vanligtvis kanske pratar om. Och Johan Brenner på Kiandum, han menar ju att det är liksom, det är rimligt då. Om det är en kapitalmarknad där det är svårare att få in kanske den storlek på pengar man behöver eller till den värdering man som entreprenör förväntar sig, då kommer det leda till liksom problem för hårdvarubolag. Och nu, om man tittar i Sverige, så det är klart att det finns hårdvarubolag, men det är ju kanske lite svårt att peka ut vilka exakt det är som ska drabbas av det här. Vi har ju liksom ingen motsvarighet till kanske Apple här i Sverige och sådär. Så
vi har några hörlurstillverkare sådär.
Precis, det är väl mer sådana här lite tillbehör och kringtjänster till liksom, kanske telefoni och sånt.
Ja, vi får se helt enkelt, men det verkar ju ändå som att de är ganska lugna. Du frågade om det möjligtvis liksom finns en risk för en IT-bubbla, att en sån situation kommer gå till mötes. Vad sa de om det?
Vad ska man säga? De här personerna, många av dem var ju med då, så att säga, när IT-bubblan sprack på 00-talet. Och det de pratar om är att det finns helt andra liksom, fundament idag än vad det gjorde då. Det finns liksom... Det finns ju en efterfrågan för digitala tjänster eller liksom innovation på ett annat sätt än vad det kanske gjorde då, för att konsumenterna hade inte nått den mognadsgraden, utan då, på den tiden sprang företagen så att säga före konsumenterna, medan idag kanske det är tvärtom. Vi konsumenter kräver mer än vad som finns idag, så det finns ju utrymme att göra den här innovationen inom egentligen alla olika områden. Så de trodde väl inte det, men det är klart att om vi liksom hamnar i ännu djupare ekonomisk kris nu. Nu har vi hög inflation, men det kan ju leda till en recession. Ja, men det är ju klart att techsektorn kommer drabbas hårt av det, såklart. Precis som de flesta andra delar av liksom näringslivet och ekonomin. Och techsektorn kanske ännu hårdare, eftersom att det finns den här lite förhöjda risken i relation till liksom traditionella industribolag som kvartalet för kvartal liksom visar stabila lönsamhetssiffror. Så att om det inte blir liksom en stor, enorm liksom ekonomisk kris globalt, så lär väl kanske techsektorn klara sig igenom det här ganska oskadd ändå, det tror jag.
Mm. De investerarna pratar ju ofta om att de är långsiktiga, så att...
Precis.
De borde tala för dem.
Ja, 7 eller 10 år brukar de väl ha som löptid för sina fonder. Så långsiktiga är de väl åtminstone i alla fall. Så får vi se.
Tack Johannes.
Intressant utläggning där från Johannes. Veckans exempel på en krisande startup är ju Naked, den här nätmodebutiken som grundades av serieentreprenören Jarno Vanatapio. Han blev ju först känd som grundaren bakom Nelly.com och sen ännu mer känd som grundaren bakom Naked, som nu har drabbats av ett vd-avhopp och brakförluster.
Kan du bara för mig då, som aldrig har handlat på Naked, förklara vad det är?
Mina kunskaper om Naked är ganska knappa, men det är snabb mode för unga tjejer. De har en...
Förklara varför du och jag inte har handlat där.
Ja, precis. De har en ganska hög halt eget varumärke, om jag har förstått saken rätt, vilket är en del av deras framgångsfaktor.
Just det, för det är ju en framgångssaga sådär, på sikt.
Miljardomsättning.
Ja, ja, vi har ju skrivit mycket om dem. De kvalade in på vår lista till exempel med miljardvärderade bolag som vi gör varje år. Senast då till en värdering om 5,2 miljarder kronor. Men frågan är ju då, efter vad vi vet nu, om den här värderingen kanske hade varit lite lägre idag. Bakgrunden då, kort. Det är ju att vi redan i januari i år blev varse om att Jarno Vanatapio skulle lämna vd-posten efter 6 år. Och att de då har letat efter en ny vd i 1,5 år innan de hittade då den danska klädveteranen Anders Christiansen.
Ja, som alltså hoppar av efter en dryg månad. Det var den nyheten som gick ut i fredags då, som vi har rapporterat om i veckan. Bara kort om Jarno. Alltså, man ska komma ihåg, det här är en av de... viktigaste serieentreprenörerna inom svensk e-handel. En historiskt viktig person på många sätt. Han var med tidigt med Klarna också och hjälpte dem att utveckla sin tjänst, som ju så tillsammans med Klarna har Jarnos Nelly.com utvecklat svensk e-handel liksom för 15 år sedan. Och så han är en serieentreprenör och har grundat två väldigt kända e-handelsbolag.
Mm.
Så det var en stor grej när han checkade ut från vd-posten.
Absolut. Och men är det nästan en ännu större grej då att Anders Christiansen checkar ut nu? Jag vet inte. Det som har hänt då i alla fall, och det här är lite roligt. Fredag kväll, ganska sent.
Ja.
Man sitter liksom där med sin toastskagen. Och när det dyker upp en nyhet om att Anders Christiansen tänker hoppa av efter bara en månad. Och det är liksom inte en klassisk tid att skicka ut negativa nyheter, eftersom journalister har gått hem och ja, men, checkat ut för helgen. Men det här såg inte riktigt ut som en sån. Det här var mer en kupp.
Ja, det var väl lite både och. En negativ nyhet då är att vdn hoppar av. Men att han uttrycker sig så kritiskt mot bolaget är ju ovanligt. Man ska komma ihåg att Anders Christiansson, han är liksom, han har varit med förr. Han är ingen duvunge. Han kom senast från vd-posten på klädjätten Esprit. Ett bolag som han vände efter många tuffa utmaningar. Så här uttrycker han sig i pressmeddelandet. När jag i mars tillträdde rollen som vd initierade jag en översyn av företagets verksamhetsmodell och styrning. Det blev tydligt att bolagets status på dessa områden inte var i linje med vad som lovats och därför har jag sagt upp mig.
Alltså, ordvalen är ju liksom inte sådär, wow, han är galen.
Nej.
Men det är ju en riktig bajsmacka.
Ja, att
bara
att
lämna
efter
sig sådär. När man hoppar av. För det han säger här är ju att de har ljugit för mig.
Ja.
Det är kris i det här
och
bolaget.
Inte vem som helst, utan att Jarno den...
Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver samlad. Prova en månad gratis.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Här hyllade startup-serieentreprenören har liksom inte varit uppriktig.
Nej.
När han lämnade över det här till mig.
Otroligt. I en sån liten enkel mening, oerhört vass kritik. Och det här då, när du och Marianne Agazzi, våra kollega här, rapporterade om det här i början av veckan, så ville ju varken Jarno eller bolagets styrelseordförande Magnus Emilsson ta i det här. Vi ville inte svara på våra samtal. Det kom ett officiellt uttalande då, där Magnus Emilsson då tackar Anders Christiansen för en värdefull insats. och ni vet allt det där vanliga liksom.
Sen... det visar sig då att Magnus Emilsson, han sitter i styrelsemöten, han är väldigt upptagen. Han ger någon slags mailintervju med Breakit under måndagen. Där det står klart att Naked drabbats av skenande förluster under fjolåret. Det rör sig om en förlust som ökat från ungefär 134 miljoner kronor 2020 till mellan 425 och 475 miljoner kronor i fjol. Så nästan en halv miljard i förlust i fjol. Det är en väldigt hög siffra och en väldigt skarp vändning då från förlusten året innan. Omsättningen har ju då ökat under den här perioden, men betydligt mindre, från 1,85 miljarder 2020 till 2,3 miljarder i fjol.
Och att det här har hänt har de alltså inte berättat för honom då, av allt att döma. Det är ju helt...
Alltså det måste finnas viktiga detaljer i detta som inte har framkommit. Kanske siffrorna, kanske orsaken till dem. Och där har de kanske inte lagt alla korten på bordet ännu, men vi har ju hört lite grann om problem. Alltså, Jarno var med i DTV i höstas och pratade om logistikkaos. Och enligt Magnus Emilsson nu så har de haft leveransproblem som har drivit ner resultaträkningen rejält. Naked tvingas nu göra en utökad nedskrivning av lagret. Sånt där är ju... Man hatar ju det i modesektorn. När man har kläder levererat sent och så har de lagts på hög och så kan man inte sälja dem och så... Måste man bara kasta bort allting och skriva ner det.
Är de ute eller vadå, kläder?
Ja, det är väl lite generellt sett så i modebranschen. Det är också säsongsbetonat. Om du får... Leveranser måste ju komma i tid. Det är ju extremt viktigt. Och vi lever ju i en värld med covid och nu krig där det finns väldigt mycket problem i leveranskedjorna. Och det verkar som att de har drabbats av det då.
Jag vill flika in här också. Alltså, det är ju ändå pajasfasoner av Jarno och den här ordföranden att... De har ju varit på väg till börsen. Det är ett seriöst stort bolag liksom. Och gömma sig i det här läget är väl det sista man borde göra?
Ja, och vi vet kanske inte exakt vad de har för bevekelsegrunder för det där. Jag tror att Magnus Emilsson, han har nog velat vara tillgänglig. Men uppenbarligen så har det varit alleman på dack. Och han har väl behövt hantera den här krisen internt. Och inte kunnat prioritera...
Sätt av 10 minuter till Nordens största affärstidning kanske hade varit en bra idé för att förklara lite mer.
Det gjorde han ju inte slut faktiskt. Alltså vi fick ju faktiskt prata med honom mot slutet av dagen. Men då har ju vår rapportering redan kommit en bit liksom. Så att det blir ju konstigt.
Too little too late. Men vad var han sa då till slut?
Nej, men vi fick ju faktiskt tala med honom till slut efter många försök. Och han sa då att han håller styrelsen ansvarig för rekryteringen, att den inte gick vägen och Anders Christiansen inte fick rätt information. Så att de tar till sig av hans kritik, säger de. Och exakt vilka åtgärder som krävs för att Naked ska gå in i sin nästa utvecklingsfas då kan han inte gå in på just nu. Det ska sägas att även Magnus Emilsson är liksom en riktig veteran, en historisk person i svensk tech. Han var nämligen första investerare i TradeDoubler kring millennieskiftet. Och det var ju TradeDoubler som gjorde Martin Lorentzon rik, och det var, de pengarna var helt avgörande när han och Daniel Ek startade Spotify. Så han har varit med ett tag och kan sektorn. Vi ska säga också att vi kom också i kontakt med Jarno under den här rapporteringen. Men han sa ju då att han inte ville svara om frågor om avhoppet och beskrev det hela som en styrelsefråga. Vilket känns speciellt för en grundare att säga i ett sånt här läge.
Storägare också.
Ja.
Ja, vi har ju pratat lite grann om värderingen här idag också, och som Johannes sa där, det har varit hallelujastämning tidigare, inte riktigt lika lätt för pengar nu. Kommer då Naked kanske behöva sänka sin värdering för att ta in nytt kapital? För det säger de att de behöver.
Ja.
Alternativ.
Ta in nytt kapital, jag säger de. Och då kan man gissa att det blir en lägre värdering om det är så här krisigt.
Skulle man kunna gissa, som marknaden ser ut och som investerarna då säger till oss. Och alternativet då är ju kanske att de också måste dra åt svångremmen. Vi får väl se nästa gång de dyker upp i våra spalter om det är så att det handlar om att varsla personal. Det ligger möjligtvis i farans riktning. Våren är här och med det elsparkcyklarna. Även om de faktiskt har varit ganska synliga hela vintern, tycker jag. Här i Stockholm åtminstone. Mm. Har inte haft så mycket snö, så vi har kanske kört dem där för jämnan. Men vi har också sett en ny aktör på Stockholms gator.
Mm. Och det är ju inte helt problemfritt för den som kan sin elskoterhistorik. För den 1 februari i år så införde ju Stockholms stad nya regler som i ett slag halverade antalet elsparkcyklar på gatorna. Man ville bli av med kaoset. Och antalet gick från 23 000 till 12 000. Varje operatör fick då ha max 1500 elsparkcyklar ute, vilket vi har rapporterat om. Ekvationen går ut på att det ska finnas 8 stycken aktörer. Men nu dyker alltså en nionde objuden gäst upp och sabbar den redan ganska trista stämningen på marknaden. Vi snackar om norska Ride.
Ride med R-Y-D-E. Det finns ju flera aspekter i det här som bakom Rides agerande. Till att börja med så är det här upphandlingsförfarandet ju ifrågasatt av flera aktörer. Även de som liksom lyder under det tycker jag att det kanske inte har gått helt rätt till. Det som då Ride menar här är ju att Stockholms deadline för att ansöka om tillståndet sattes till den 31 oktober.
Mm.
Ett beslut som klubbades den 8 november.
Mm.
Alltså mer än en vecka efter att de hade satt sin deadline. Det är svårt att sätta en deadline innan man har bestämt att deadlinen ska finnas.
Mm.
Så det här har de då gått till förvaltningsrätten med och sagt att det har inte gått rätt till. Och just det låter ju verkligen tveklöst som att det har gått fel till.
Ja, kontrollfråga. Vet vi hur många sådana här ride-elsparkcyklar som finns på gatorna i Stockholm nu?
Nej.
Hur många har rullat ut?
De lyder ju inte under reglerna.
Nej, men vi har sett dem och fotograferat dem.
Ja,
vår chef, Ida Hansson Brusidigt, stod på vägen till jobbet.
Jag såg dem i Rålis igår också.
Mm. Vi har sett dem i egna ögon, poddlyssnare där ute. Men man kan ju tycka att det här är provocerande. Stockholm har ju ändå bestämt det här och det är polisen som utfärdar tillstånden. Så frågan är liksom, kan man verkligen på sikt hålla på det här viset och ställa ut elsparkcyklar i strid med vad som är tillåtet?
Ride har gjort det här lite till sin grej. Det är ett norskt bolag då. Och det finns ett uppmärksammat fall i Trondheim där man då ifrågasatte lagstödet för såna här licensavtal som Trondheim då ville införa. Och de drog det hela vägen till Norges högsta domstol. Och vann!
Ja.
Så det här är ju liksom deras paradgren. De är erkända rättshaverister och liksom att Stockholm beslutar någonting i ett fullmäktige eller i ett utskott, det är ju inte lag per se. Det måste ju prövas juridiskt. Det kan ju vara så att deras beslut faktiskt bryter mot en annan lag.
Mm.
Typ rätten till näringsverksamhet eller sånt där som man brukar hänvisa till. Så att, det är väl det de tänker göra här då. De vill gå in och så vill de dra det här så långt det bara går.
Ja, och det här knyter ju an då till det som aktörer som Voi har gått ut och pratat om, att de skulle vilja ha liksom nationella regler kring den här branschen.
Voi säger ju också själva att det här, det Ride gör, understryker faktumet att lagen är för svag eller inte finns.
Ja, precis. Så Voi, TIR och de sex andra aktörerna som lovligen finns i Stockholm och som har liksom tagit bort en massa elsparkcyklar för att följa Stockholms beslut och förordningens skull, de kan inte vara så glada över det här. Och hur har de reagerat?
Ja, men de vill att det här ska gå till på ett annat sätt. De tycker inte att upphandlingen på det, som det har gått till heller är bra. De har köpt att det är en tillfällig hantering av Stockholm i väntan på någonting bättre. Alla åtta aktörer som sökte fick ju tillstånd. Det var ju lite av en överraskning. Man trodde ju att Stockholm skulle välja ut ett par. Men alla som sökte fick. Man väntar väl mer eller mindre på någonting bättre, och vi får väl se när det då liksom händer.
Ja, och problemet då med att man inte har en nationell lag är att man inte riktigt har regler för hur man gör en nationell upphandling, eller hur nationella regler för hur städer kan göra upphandlingar. Man kan jämföra med liksom när man liksom säljer av 3G-licenser. Liksom, att nu ska vi sälja av en del av stadens gator och trottoarer till ett antal e-sparkcykelbolag. Man har inte riktigt en process för det. Så att städerna får göra på olika sätt, och sen kan man då utmana det juridiskt. Och så blir det liksom ett polisärende på något sätt. Alltså, så att man undrar ju vad de säger. Kommer de att verkställa Stockholms liksom beslut? Kommer de att gå runt snutarna och plocka in de här e-skotrarna? Eller vad,
ja, men det
vad
hoppas
säger
ju, det hoppas ju de andra aktörerna. Och Stockholms stad säger också det. Det här är ju, de begår ju, det är polismyndigheten som faktiskt utfärdar tillståndet att få ha elsparkcyklar på gatan. Så det är polismyndighetens jobb att verkställa det. Men
det är svårt att tänka mig att de kommer att...
Ja, och Ride, de räknar ju inte med att det kommer ske. De har ju ställt ut det ändå. Och fallet ligger hos förvaltningsrätten. Det kommer ta tid. Polisen vet ju om att fallet ligger hos förvaltningsrätten. Samtidigt så är polisen ska ju liksom verkställa de regler som finns idag. Men skriver ju i ett mejl, ganska roligt mejl faktiskt. I korta drag skriver de att olovliga elsparkcyklar på gatan är ungefär som olovliga promenadpratare eller jordgubbsförsäljare eller sopsäckar som ingen har plockat upp.
Mm.
De får ofta klagomål på sånt. Man ringer och säger att här står det en sopsäck efter en gammal renovering. Gör polisen någonting åt det? Nej.
Mm.
Det är absolut de som ska hålla ordning. Men de skriver då att man måste göra en samlad bild. Och i det läget så finns det våldsbrott, narkotikabrott och gängkriminalitet. Som man då tar in i den här listan av prioriteringar. Det är ett, ganska, det är ett sätt att säga att vi kommer inte åka och plocka elsparkcyklar.
Nej, och det kan man ju förstå, och sen kan man ju undra om det inte skulle gå att upphandla en sån tjänst om man verkligen ville driva in alla ridecyklarna. Jag menar, det finns väl andra än poliser som kan plocka in.
Stockholms stad får inte. De får inte gå rensa på gatorna, så de kan inte göra den. Men skulle polisen anlita någon i sådana fall? Det, vem vet?
Ja, och kanske få något tillskott i en perfekt värld, liksom från staden för att administrera att det här plockas in, om man nu vill hantera det så. Men det är ju den här juridiska gråzonen som gör att jag gissar att man inte kommer att vilja gå alldeles för långt. Voi och de andra aktörerna, de betalar ju 1500 kronor per år och skoter för att få finnas i Stockholm, och går med på att ställa ut då ett begränsat antal, 1500 rapporterade vi i 1 februari, så att den siffran håller fortfarande. Och det här är ju betydligt färre än vad de egentligen skulle vilja ha. Vi har ju vid något tillfälle rapporterat om att Voi har haft 7000 elsparkcyklar i Stockholm. Jag vet inte om de hade det i början av det här året, men de har ju behövt plocka bort många tusen, och de har talat ut om att de har skeppat ut elsparkcyklar till andra städer inom sitt nätverk och sådär.
Mm. Vad tänker de göra? Tänker de liksom fortsätta lyda reglerna, eller tänker de också gå... Ride har ingen cap på hur många elsparkcyklar de har. De har betalar ingen licens för dem. Så att, men Voi säger ju då fortsättningsvis att de tänker lyda reglerna. Det skulle jag också sagt om jag var dem. Men frågan är ju hur länge. Men det här kommer att dra i långbänk. Vi har ju sett liksom andra aktörer inom vår sektor, då, techbranschen. Jag tänker främst på Winefinder och Vivino, som ju har dragit hela den här liksom alkoholförsäljningen på nätet, som Systembolaget tycker är olaglig, men som enligt EU, liksom, det är en gråzon. De har dragit det till förvaltningsrätten, och det är, vi snackar ju 2-3 år här.
Ja, det är liksom knasigt, och man funderar lite på hur deras lobbying ser ut bakom scenerna. För Voi har ju personer som har erfarenhet av public affairs, som, som det kallas, liksom, liksom miljarder riskkapital, och tier också. Liksom. Det är ju bolag som är väldigt välfinansierade, välkapitaliserade. Så att de har ju råd att driva saker och försöka kontakta politiker och lobba för en bättre framtid så som de ser det.
Jag tror
det
faktiskt också
att, kaos.
Att den här lagen som du pratar om, en nationell lag och nationella riktlinjer för upphandlingar, den blir nog klar innan den här uppgörelsen i förvaltningsrätten.
Ja, om det blir någon sån. Vilket man kanske vill hoppas på. Man behöver ju någon slags liksom något ordning och reda som aktörerna tycker är fair och som de alla kan vara överens om att hålla sig till.
Ja, vi får se hur lång tid det tar. Det här var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Lyssna gärna även på DIs andra poddar, från Dagliga morgonkoll till Veckovisa analyspodden, Makrorådet, Smarta pengar och DIs ledarpodd.
Om du vill sponsra den här podden, mejla Anna Jul Möller, anna.juul-moller då med o istället för ö, @di.se.
Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman, och den klipps av Umami Produktion. Tack Umami.
Jag ska försöka komma över min förkylning, och vi hörs om en vecka.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.